would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds."
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Tommy filmar Niklas och Emilio. Jag stakar mig lite för det kliar i min näsa. Jag heter Emilio och med mig den här veckan har jag Niklas Lundqvist.
Tjena, tjena.
Och Johan Benjaminsson som sitter i en liten fåtölj och tar bilder på oss. Han har hjälpt oss med tekniken idag, för vi är på ny plats. Vart är vi idag, Niklas?
Luma Podcast Studio, som ligger vid Luma helt enkelt. Ja, det är ett exklusivt samarbete här mellan Tnepod och Luma. Vi får se om vi kommer hit några fler gånger, om vi får komma tillbaka.
Ja, det är ju då företaget Fabergé. Vad är de? De bygger fastigheter. Vi ska inte säga vad de gör, för det vet vi inte. Men jag har sett deras logo på ett antal ställen. Jag antar att de är någon form av fastighetsskötare eller någonting. Men de har startat projektet med Sveriges första öppna podcaststudio, som de kallar det. Där alla som har en podcast är välkomna in att sätta sig ner i deras studio och spela in. Och det har vi testat idag.
Ja.
Vad tycker vi hittills?
Hittills verkar det väldigt bra. Det vi får tacka Johan för, som är här och hjälper oss med tekniken.
Vi 2 timmar nu, ja. Och jag tror vi äntligen hittat någon form av bra balans på ljudnivåerna. Det får ni så lyssnar självklart avgöra. Men för oss låter det rätt bra än så länge. Men ja, 2 timmar, men det ska gå. Vi måste också passa på att säga tack så extremt mycket till Henrik, du underbara människa, du, vart du nu än sitter i världen och lyssnar på det här. Vi har haft lite problem med våran feed tydligen, RSS-feeden från hemsidan. Folk har inte kunnat lyssna på våran podcast, men det ska vara löst nu med hjälp av de tips som vi fick av dig. Så tack så jättemycket för det. Vi ska försöka komma på något sätt att belöna dig för det här. För att din hjälp går inte obemärkt. Du får höra av dig på vår e-mail. Så får vi försöka styra upp någonting. Jag kan fråga redan nu, kan du svara på sen. Bor du i Stockholm? Det vill jag gärna veta. Men som sagt, tack så jättemycket för det där. Vi skulle inte klara det utan dig. Fantastiskt. Puss, puss. Tack.
Vad ska vi prata om idag då, Emilio? Du har något speciellt som du vill snacka om.
Ja, det är inte bara en ny plats för inspelningen idag, utan det är också, vi ska testa ett nytt, ska vi kalla det segment eller någonting. Det är tänkt att vi ska återkomma till att göra fler såna här avsnitt. Det är Ulrika, min flickvän, som kom med idén om, hon kallar det för En tid, 2 filmer. Eller en händelse, 2 filmer. Och då är tanken att du ska välja en period eller någon form av historisk händelse. Se 2-3 filmer om det. Alltså 2-3 filmer som speglar den här perioden dock. Och det är det vi ska testa idag. Och då har jag skrivit ett litet intro här. En presentation till det här ämnet. Vill du höra?
Kör på.
Ja, okej. Okay. Måste jag ha min Walter Cronkite-röst när jag läser det här då. Efter andra världskrigets slut och ända fram till den sovjetiska kollapsen 1991 befann sig 2 världens mäktigaste nationer i en konstant kamp om makten. I en konflikt präglad av psykologisk krigsföring, politiskt spel och proxykrig. Veckans avsnitt kommer därför att handla om tiden som George Orwell valde att döpta till kalla kriget. Döpta är tydligen det nya ordet. Men jag tycker vi kör på det.
Ja, absolut.
Ja.
Fan, jag tror det var Vietnamkriget vi skulle snacka om. Jag har sett fel filmer.
Aj.
Jag har sett Full Metal Jacket.
Fast Vietnamkriget är ju också...
Det är en del av kalla kriget.
Ja, det är, då kommer vi in på de här som jag tänker klappar mig på axeln. Jag fick med ordet proxykrig.
Mm, vad är proxykrig för någonting?
Proxykrig, Vietnamkrig är kanske inte riktigt helt proxy, men proxykrig är när nationer använder tredje parter för att kriga. Till exempel Koreakriget eller Afghanistan, så är det ju egentligen alltså Ryssland och USA har ju båda intressen i den konflikten, så då använder de Afghanistan för att kriga mot varandra.
Ja.
Talibanerna istället för ryssarna.
Ja, precis. Ja. Ska jag säga att jag förstår säkert att det är många som också lyssnar på en podcast som heter Obiter Dictum. De hade också en kalla kriget special för inte så länge sedan.
Jaså?
Och Emilio lyssnade bara på utländska podcast. Han hade ingen aning om det här. Och han blev flyförbaskad när han hörde att Oddpod var för oss. Men jag kan ju vittna om att Emilio har haft den här idén väldigt, väldigt länge.
Det är bara svårt att få igenom saker via Tommy.
Ja, det måste sanktioneras. Som Tommy är utomlands. Han är
precis
i Tokyo.
När katten är borta dansar poddarna på bordet. Eller vad är det man säger?
Ja, så heter det. Men då passar vi på att avhandla kalla kriget. Så får vi se vad Tommy tycker om det.
Ja, och avsnittets första film blir, vadå? Det blir 13 dagar, har vi väl sagt, Niklas?
Det har vi sagt. Roger Donaldsons film från 2000, någonting.
Precis, 2000. Baserad på
13 dagar.
Den är ju inte det, det är det som är grejen. Den är döpt efter Robert Kennedys bok 13 dagar om Kubakrisen. Men själva filmen är baserad på en annan bok som jag nu inte kommer ihåg hur den heter. Jag tror den heter typ Missiler över Kuba eller något sånt där. Fan, jag hade ju kollat upp där innan, jag kände mig påläst, men nu har jag glömt det, så jag skiter, jag orkar inte kolla upp det nu. Men skön inställning också till så här fact-checking, jag orkar inte kolla upp det. Mm. Men ja, så den är döpt efter boken 13 dagar, men inte baserad på boken 13 dagar.
Ja, okej, okay. Jag tror jag förstår.
Ja, handlar dock om samma period. Den handlar ju om Kubakrisen och president Kennedys administration och deras, vad säger man, deras jobb under de här två veckorna i oktober 1962 när man upptäcker missiler på Kuba.
Som Sovjet har varit där och
precis
hjälpt till att placera ut.
Yes. I huvudrollerna här har vi Kevin Costner. Mm. Som Kenny O'Donnell. Vi har
Bruce Greenwood som JFK.
Yes. Och Stephen Culp som Robert Bobby Kennedy. Även Dylan Baker som Robert McNamara, som var Secretary of State. Nej, Secretary of Defense.
Eller försvarsministern, eller?
Ja, precis. Ja. Ja, så heter det på svenska.
Ja, visst.
Jag försöker komma vad fan han är för någonting, men försvarsminister, det var inte så jävla svårt.
Precis.
Men
och det man kan väl säga att det var extremt nära flera gånger under de här två veckorna som tredje världskriget bröt ut.
Fantastiskt jävla nära. Och det är lite det som jag tycker att jag har svårast att greppa. Jag är ju född 88. Mm. Du är ju född lite tidigare, 72.
Ja, precis. Så jag var inte så gammal när det här...
Men
jag minns det mycket väl.
Ja, nej, men jag har ju svårt liksom att fatta hur jävla nära det var. Och det tycker jag den här filmen gör ändå rätt bra. Att den visar liksom flera gånger som du bara skulle kunna starta. Men någon väljer att, i det här fallet Kenny då, väljer att ta det lugna.
Ja, ha lite is i magen.
Precis.
Och inte trycka på den här knappen som
alla går med varsin stor röd knapp.
Ja, men lite så är det ju faktiskt. Och, alltså man kan säga, det finns ett lite genomgående tema i de här filmerna och det är väl just atombomben då. Failsafe som vi kommer att prata om sen inleder väl också med kärnvapen som detonerar. Man får se lite slags montage av atombomber som
precis
smäller av.
Det alla vill säga är liksom när någon trycker på knappen då är det slut.
Då är det slut. Då finns det inte så mycket kvar. När både USA och Sovjet smäller av sina bomber då är det över helt enkelt. Det var, jag kan säga, vi inledde med ett väldigt berömt citat av atombombens uppfinnare Oppenheimer när han pratar om Destroyer of Worlds, att det finns inte mycket kvar om någon skulle få för sig att trycka på den här knappen utan att tänka till en extra gång.
Precis, det är det här MAD man snackar om. Mutually Assured Destruction tror jag så för. Men
vad tycker vi om 13 Days som film?
Ja, precis. Det jag skulle komma in på. Kanske dags att snacka om filmen, inte bara Kalla kriget som helhet. Men filmen, alltså, den gör ju ett par grejer som jag stör mig på mer än någonting annat. För jag ska säga direkt att jag inte är... Jag tycker den är helt okej som utbildare, alltså ett utbildande syfte om själva konflikten. Jag tycker den är rätt värdelös som historiskt återberättande i, alltså själva... Den tar ju sig extremt stora artistiska friheter.
Gör den det verkligen?
Ja, jag... eller konstnärliga friheter kanske man heter, kanske heter på svenska. till exempel så... jag vill alltid säga Nicolas Cage. Men Kevin Costner, så heter han. Kevin Costners karaktär, Kenny O'Donnell, har ju i den här filmen en väldigt, väldigt stor roll. Och han är ju den som verkar vara Kennedys liksom go-to-guy. Det är han som har presidentens öra i alla de här små samtalen i det ovala kontoret och grejer. Ovala rummet kanske det på svenska?
Ja.
The Oval Office. Mer än vad till exempel Bobby Kennedy, hans bror, har i filmen. Och det är ju tydligen inte alls sant.
Nej.
Nej, alltså jag tänker läsa ett citat här som jag hittade på okej, det är så här. Jag hittade på Wikipedia-sidan, men det är ett quote från en PBS Newshour-intervju med Robert McNamara. Alltså, vad sa vi?
Försvarsministern,
precis. Och han säger så här om Kenny O'Donnell och Kevin Costners roll i den här filmen. Han säger: "For God's sakes, Kenny O'Donnell didn't have any role whatsoever in the missile crisis. He was a politically appointed secretary to the president. That's absurd." Så han är ju i princip, vad är han för någonting? Han är
en politisk rådgivare på något sätt, eller vadå?
Han är typ special assistant to the president. Så att han är ju i princip bodyman, alltså den som följer med presidenten och är en supersekreterare i princip. Och här verkar han vara... När jag såg filmen trodde jag att han var chief of staff. Men det är ju inte alls. Han är ju en jätteliten person i verkligheten.
Men att han är kortväxt.
Han är ju enorm. Nicolas Cage tänkte säga igen. Vad fan heter han? Kevin Costner.
Jag måste säga, jag har inte några jätteproblem med det här. Men vi har ju haft, det har ju kommit på tal flera gånger de senaste... avsnitten här med hur mycket man ska hålla sig till sanningen, om man kan tweaka den lite
eller köra en pain and gain.
Eller du tycker alltså att de tar sig för stora friheter med
jag story. Tycker att de tar sig extremt stora friheter när det är en film som handlar om någonting väldigt väldigt viktigt, någonting som har hänt på riktigt, när det mesta i alltså det mesta andra i filmen är eller verkar vara liksom historiskt korrekt. Då tycker jag det känns onödigt och respektlöst att ge en person som inte hade någon roll en jättestor betydande roll. Det känns väldigt, väldigt taskigt mot folk som McNamara och Robert Kennedy och vad heter han, Sorensen.
Ja, men kul för Kenny att få lite...
Men är det verkligen det? Alltså, hur skulle du känna ifall du var en så här... Ifall du hade hämtat liksom... Ifall du inte hade gjort någonting, för du hade bara varit med i rummet. Och sen helt plötsligt kommer en film som gör dig till värsta hjälten. Och liksom spelar ner alla andras roller. Hade du kunnat ta det? Hade du mått bra av det?
Jag är ju en ganska hemsk person, så jag skulle nog ta in allt. Nej, men det skulle väl vara lite jobbigt. Men ja... Men samtidigt så köper jag att man måste ha någon typ av liksom central karaktär som liksom...
Men varför kunde inte det få vara Robert Kennedy då?
Brorsan?
Ja, precis. Se, liksom, istället för att ha barndomsvännen som är med i rummet och försöker leda sin kompis presidenten på rätt väg, varför kan det inte vara bron som växte upp i skuggan av sin bror presidenten och nu får axla en stor del av ansvaret?
Ja, det skulle kunna vara en vinkel som skulle funka. Det har jag inte tänkt på.
Det är ju inte ens en vinkel, det är ju det som hände.
Ja.
Nej, men det hade ju funkat rent liksom, alltså, ur ett dramaturgiskt perspektiv.
Ja, jag vet inte. Jag tror kanske att det krävs ju lite mer att om man har en karaktär som, eller en person som folk vet så mycket om, som är huvudrollsinnehavare, det krävs mer av skådisen istället för att som i det här läget göra båda Kennedy-bröderna till biroller. Så jag vet inte riktigt, och eller jag vet inte, Kevin Costner har ju varit med och producerat det här. Han kanske var den som pushade för att vi måste, och han kunde inte spela någon av bröderna. Det hade varit lite konstigt om han hade varit JFK. Ja. Men ja, men jag förstår vad du menar. Men
But Robert Kennedy, måste jag också säga, han är ju fantastisk i den här filmen.
Mm.
Vem sa att du var att spela honom?
Det har vi redan glömt.
Vet han?
Han är med Desperate Housewives.
Han är Kulp. Ja, han heter Kulp.
Snyggt.
Steven Kulp. Fan, Steven vad bra Kulp. Är.
Jo, men han är faktiskt jättebra.
Fantastisk Robert Kennedy.
Mm.
JFK, Jack, Bruce Greenwood. Riktigt jävla värdelös.
Tycker du?
Fy fan.
Jag gillar honom.
Nej.
Jo.
Nej.
Jag tycker han har ett så här lugn som presidenten. Jag köper honom helt klart.
Jag köper honom som president. Jag köper honom inte som Kennedy.
Okej. Okay. Du har ju sett en serie som heter The Kennedys.
Ja, med och har lite andra snubben som alltid spelar Kennedy.
Ja, vad heter? Greg Kinnear, va?
Heter han, ja, något sånt. Katie Holmes som
Jackie Onassis.
Jackie O.
Ja. Du tyckte det funkade bättre i den serien, eller?
Jag tycker han var mycket bättre Kennedy.
Okay.
Jag är jättespänd på att se Killing Kennedy, Bill O'Reillys bok som blev en serie, Killing-böckerna, som nu har blivit en, jag tror att det är National Geographic,
mm-hmm,
eller History Channel, något sånt där.
Det går ju en film på Stockholm Filmfestival som heter Parkland nu. Om du hade varit lite intresserad av den så hade du kunnat gått och sett den. Fått lite ännu mer JFK.
Vad är det för någonting?
Ja, men det handlar om ytterligare ja, mordet från nya vinklar, nya vittnesmål.
Fantastiskt.
Ja, det är jättekul.
Ja, nej, men jag är sugen på den här Killing Kennedy. Det är en av mina favoriter, Rob Lowe, i huvudrollen som Kennedy.
Ooh.
Rob Lowe, annars känd från The West Wing bland annat. Ja. Han spelar Sam Seaborn.
Om vi ska ta avrunda 13 Days, jag tycker att det är en strålande film. Alltså det är lite väl mycket sentimental musik, handskakningar i Vita huset, well done Mr. President, lite mycket sånt där. Och så jag tycker inte riktigt om greppet att man växlar mellan svartvit och färg.
Nej, just det.
Det är väl för att ge den någon slags historisk kontext. Men det blir bara konstigt.
Det är bara störande.
Det stör. Det tar mig ur berättelsen.
Uh-huh. De väljer att blanda. Vissa scener är i svartvitt och andra är i färg. Och jag googlade det här för jag var rädd att jag hade fått någon fel version. Liksom, att det var något fel på min mediaspelare eller någonting på datorn. Så jag googlade det här. Varför de valde att göra så? Tydligen så är det bara för dramatisk effekt. Och det var någon som skrev så att det är för att vissa scener är viktigare. Och då ska man liksom understryka dem. Det var ju helt värdelösa scener. Det var vissa scener som var skitviktiga och de var inte i svartbit. Och andra var... Alltså, och det bara störde. Och sen blandar de så arkivbilder från typ demonstrationer och sånt från 62 som är i färg. Mm. Och sen blandar det med saker som ska se ut som arkivbilder i svartvitt.
Ja, konstigt grepp.
Ja, men det blir lite rörigt. Värdelöst. Det blir rörigt. Alltså, jag är helt för att folk testar nya grejer. Men det här var ju bara störande.
On April 16th...
Where's that group of planes up there headed for Russia?
Give me the president.
30 million people were witness to a live television event.
Do we know what the hell happened?
Group 6 is continuing on an attack course.
Send out the code, we're going down below the radar.
Let's talk to Moscow.
That took them to the heart of their deepest fears.
So I have warned you that
Soviet airspace is invaded, and we will come to a full alert.
This is not part of a plan to provoke war.
They want to strike back at once.
Now... That event is coming to DVD and video cassette.
One of our bomber groups got the wrong message.
We've invaded Russia.
Ja, och då rör vi oss lite längre framåt i tiden. Vi lämnar 60-talet och går in på ett 60-70-tal någonstans. I nästa film som är, vilken år, Niklas?
Failsafe.
Ooh, och då är det Failsafe från vilket år?
2000.
Och inte...
64. Fan, vilket korsförhör du hör med mig.
Ja, men det är bra, du har koll på det här.
Ja.
Det här är en film producerad av George Clooney med några andra. Baserad på boken med samma namn. Mycket baserad på böcker idag, märker jag efterhand. Men den handlar om ett bombplan med George Clooney i spetsen, som av misstag får orden om att bomba Moskva med två atombomber. Och kampen från Vita huset och Pentagons sida att dels avbryta attacken och dels övertyga Ryssland om att det bara varit ett misstag och det här är inte en invasion.
Mm.
Och den kommunikationen som händer däremellan. Vi kan ju också säga att det, den här direktlänken som de använder i den här filmen, den här röda telefonen som man inte ser här eftersom den är svartvit, den grå telefon.
Heta linjen.
Precis, den direktkopplingen mellan Vita huset och Kreml.
Mm.
Heter det Kreml på svenska?
The Kreml. Kremlin. Kremlin. Kremlin.
Kreml. Kreml.
Ja, men det är... Ja,
ja, skitsamma.
Vi kör på det. Den upprättades väl efter...
de här 13 dagarna.
Kuba-krisen.
Precis.
Så att det inte skulle kunna bli någon liknande missförstånd igen.
Mm. När man insåg hur viktigt det var med en snabb kommunikation däremellan. För att i 13 dagar så är det ju så här... vi måste få det här meddelandet till Ryssland inom 30 timmar.
Ja.
Vilket är rätt lång tid när det handlar om sådana här minuter. Ja. Men ja, i alla fall. Så den här är... i svartvitt som vi sa. Den är som sagt baserad på en äldre från 64. Den har jag inte sett. Jag skulle verkligen vilja se den nu. För att jag älskar verkligen den här filmen. Det är andra gången jag ser Failsafe från 2000.
Mm-hmm.
Första gången jag såg den på SVT.
Jaha.
Och det är väl nästan där man ska se den. För det är ju en gjord för tv-film.
Jo, men det är det ju. Och det som vi har pratat, eller som du har försökt förklara för mig nu flera gånger innan utan att jag förstår, är alltså att de spelade in det här live, alltså sände det live medan de spelade in det. Det är direktsändning.
Mm.
Och det är det man nu får se nu här i efterhand. Det är väl en timme och 20 minuter då i olika akter med, ja, med alla de här männen som går omkring och försöker
stoppa
tredje världskriget. Det är lite samma tema som i 13 Days, fast det märks att det bygger på en pjäs. Det är mycket att man får fylla i själv. Det är inga stora effekter, utan det är väldigt spartanskt. Men det är ett beställtestet.
Okej. Okay. Jag försökte vara lite diskret här och skriva en lapp till dig. För som sagt, det är första gången vi spelar in när vi kan se.
Jag kan klippa bort det.
Jag måste vara med nu. Jag försökte vara lite diskret och skriva en lapp och fråga om vad det här testet med starka kvinnor och karaktärer heter. Och det gick inte jättebra.
Shit. Det är, alltså alla de här filmerna som vi pratar om, det är liksom bistra farbröder i kostymer som står och God damn it, Mr. President, we don't have time.
Typ, det är sådana, 24.
Ja, men lite så. Det är stressigt, viktiga beslut ska fattas. Då är det männen som kliver fram då.
Och det är 60-tal.
Och det är 60-tal.
Det är ju faktiskt en riktigt viktig grej. Och
ja, det är klart. Det skulle vara lite historiskt.
Ja.
Men vi kan ju tillägga att Failsafe, det är ju fiktiv historia.
Ja, precis. Det är ju ingenting som har hänt sådär. Men det är fiktigt. Men för jag räknar, vad heter det? Bestell?
Bestelltester. Jag tror alltid att det heter bechamel-tester. Bechamel-sås, men jag tror det är bestelltester.
Bestell, ja. För att det ska vara två kvinnliga karaktärer, eller två namngiva kvinnliga karaktärer som pratar med varandra i en scen om något annat än män.
Mm.
Det finns totalt två kvinnliga karaktärer i den här filmen, varav en inte har ett namn, för hon är en sekreterare. Jag tror att man ser hennes ansikte, man ser hennes hår bakifrån. Det är någons fru som är med i en scen och har ett par repliker när hon är lite sömndrucken i en säng. Så att den ligger ju rätt på underkant.
Jo, det får man säga.
Men som sagt, det är väl en annan tidsperiod, så det får man ta. Men det var bara lite roligt. Jag tänkte, som vi hade pratat om det i de senaste avsnitten, så tänkte jag lite på det när jag såg den här filmen. Ja. Det var lite roligt.
Vi ska säga att det är ju rätt namnkunniga skådespelare. George Clooney då, som sagt, men även Richard Dreyfuss som presidenten, Harvey Keitel, Brian Dennehy,
Noah Wiley,
Hank Azaria,
Sam Elliott.
Ja, sen har jag inga fler.
Så är det James Cromwell.
Det sa jag inte, han är också med. Ett gäng...
Hank Azaria?
Ja, men det sa jag.
Ah, okej, okay,
ett gäng gubbar, hur som helst.
Don Cheadle.
Don Cheadle också, som pilot.
Som låter som en spansk knarkkung.
Oj då. Det...
Ja, men så här Don Cheadle.
Jaha, jag trodde mer att han lät som en sån i
filmen. Nej, inte.
Det hade varit lite opassande i... Men okej, okay, men du diggar det här som bara den alltså?
Jag tycker den här är fantastisk.
Vad är det som är så bra med den?
Jag tror att det är för att den är live.
Ja, för jag måste säga att jag blev inte jätteimponerad. Den var intressant och så vidare. Och den tar ju, eftersom den är fiktiv, så kan den ju visa på de förödande konsekvenser som Ja, något som kunde ha skett via kalla kriget. Mm. Så den behöver ju inte fega ur på samma sätt som jag trodde att den skulle göra.
Annars, nej, det gör den ju verkligen inte.
Nej, men annars tycker jag det är lite så ordinärt tv-drama med lite så här, typiskt de här, som vi har berättat, gubbar i kostym som försöker avstyra tredje världskriget. Och gör väl inte så mycket nytt med det, men när jag sen då får höra att den är live-sänd så växer den ju.
Men visst gör det, känns ju det känns ju taskigt egentligen att säga det, att ge den här filmen högre betyg och säga bättre saker om filmen bara för att den är live. Men det ger en helt annan känsla, tycker jag. Och jag vet inte, det är någonting med det här, du vet, blickar åt det förflutna, lite så här televisionens storhetstid, när man satte sig runt tvn som familj och tittade tillsammans, och det var liksom så här det nya middagsbordet, liksom, när folk satt och pratade om deras dagar vid middagsbordet, och så nu gör man vid tvn istället för att och man har, filmen börjar ju med Walter Cronkite, gamla nyhetsankaret, som presenterar filmen och hälsar folk välkomna och säger liksom, de nästa 2 timmarna kommer vi spendera med att titta på det här. Och så säger han någonting om typ så här, ja, det här kommer sändas live för första gången på 39 år. Och det sånt tycker jag är mäktigt, och det är någon form av så här nostalgi för det här man inte har upplevt själv. Det är väl det som de i Woody Allens Midnight in Paris snackar om, det här med La Belle Époque, att det var bättre förr och saker man inte har upplevt själv, och så har man den här falska tanken eller falska idén om att det var bättre. Ja. En tid man faktiskt aldrig upplevt.
Så du känner att den här filmen tar dig tillbaka till den här gulderan som du så gärna, precis, vill vara med om?
Ja, men det är någonting fint i det. Det är någonting, det är äkta på något sätt.
Jo.
Det är liksom riktiga skådespelare som spelar på riktigt. Inga omtagningar, det är inga klipp. Man hör hur folk stakar sig. Man hör hur folk hostar i bakgrunden för att det är live.
Så du är ganska avundsjuk på mig då, som är född 1962 och fick vara med om det här.
Precis, jag tycker. Ja, nej, men som sagt, jag tycker det är fantastiskt. Det är live. Jag tycker det ger ett djup till den här produktionen som många andra saknar. Och som sagt, den fegar inte ur. Jag väl tycker det viktigaste i det här. Jag tycker det här är en fantastisk skildring av, som sagt, det är en fiktiv skildring om någonting.
Mm.
Men jag tycker den fångar hela den här desperationen i hur nära det kan vara och att försöka stoppa den här mad situationen.
Ja, och är ju då fortfarande aktuell. Den avslutar med en lista på alla länder i världen som fortfarande har kärnvapen. Så som sagt, det har väl inte ändrats sedan år 2000 så värst mycket.
Om inget annat så är det fler länder på listan.
Vi tänkte ta det här lilla projektet i mål genom att ta en titt på en film som heter The Hunt for Red October av John McTiernan från Victor Emilio.
Den här är från 1990.
Korrekt, men utspelar sig 84, tror jag.
80-någonting.
80-någonting, så kan det vara. I alla fall, det handlar då om
84.
84, då var jag rätt ute. Om då Sean Connerys... han är från Lettland, tror jag, eller Litauen. Hans kapten då, som är med och han försöker iscensätta en avhoppning med sin besättning på ubåten Röd Oktober. Vilket då gör att från amerikanska hållet så skickar de ut en ubåt där bland annat Alec Baldwin hoppar med. Han är någon typ av hans jägare.
Jag tror jag vill säga.
Amerikanerna skickar ut en ubåt och Sovjet skickar ut en ubåt i jakt då på Röd Oktober. Så att det är något slags race där för att hinna först till Sean Connerys ubåt.
Precis, och här har vi också det här spelet med att inte riktigt veta vad det är som händer, eftersom det är svårt att kommunicera med varandra i en krigssituation, och särskilt med ubåtar och radioskugga och grejer.
Ja, men absolut.
Från USAs sida, är han på väg hit för att hoppa över till vår sida, eller är han på väg för en attack? Ryssland vill ju självklart mörka att de har blivit av med en ubåt, och så vidare och så vidare.
Ja, men precis. Det är mycket sånt. alltså det, återigen gubbar i, eller män i kostymer då som
gubbar.
Sean Connery i alla fall, en gubbe som står då med fingret på avtryckarknappen där. Ska vi avlossa våra torpeder mot den andra ubåten eller ska vi avvakta och se vad som händer? Och ja, det är lite som en så här, duell i Vilda Västern, så här. Ska man skjuta eller ska man inte skjuta? Konsekvenserna kommer ju bli otroliga. Och ännu en gång då liksom, de här händelserna kan ju sen då orsaka, bli en kedjereaktion, orsaka ett tredje världskrig. Så det är mycket som står på spel liksom. Vi ska säga att filmen bygger på en bok av Tom Clancy som dog för inte så jättelänge sedan. Han ligger bakom de här Jack Ryan-filmerna, även Påtaglig fara och Patrioter. Och det kommer en ny origin story med, heter han Chris Pine?
Det vet jag inte. Även Star Trek. Tom Clancy's Splinter Cell
har vi också. Rainbow Six. Det är väl han som, så han är känd även för folk som spelar spel. Men det är så här, han skriver många böcker där, typ som, jag kan tänka mig om min pappa ska ut och flyga långt och han letar efter en bok på flygplatsen, då tar han senaste av Tom Clancy för att få lite kvalitetsläsning.
Kommersiellt lyckad i alla fall, either way.
Ja, alltså den här filmen var ju en superduper succé. Jag tror jag kollade upp att den kostade ungefär 30 miljoner dollar att göra och spelade in över 200 miljoner. Så det var ju en supersuccé. Många bra skådisar, Sean Connery, Alec Baldwin, Sam Neill, Stellan Skarsgård i en liten, liten roll. Så är det.
Tim Curry,
Scott Glenn och så vidare.
James Earl Jones.
Ja.
Som sagt, den är ung Alec Baldwin som är fantastisk.
Ja,
han älskar Alec Baldwin.
Fan vad bra han såg ut där. Han ser väl fortfarande bra ut, men han gör en jäkla bra roll.
Nej, han är fantastisk, jag älskar honom. Har du någonting på 30 Rock?
Nej, det har jag inte. Borde jag göra det?
Ja, det borde du.
Ja. Nej, men jag tycker att filmen gör ett bra jobb med att man får vara med inne i liksom, i själva processen. Man förstår varför de tar de olika besluten. Man lever också i ovisshet, för man vet ju inte liksom vad som händer på... Det görs inte jättetydligt vad som Sean Connerys plan är.
Ja. Jag tycker faktiskt att den gör ett bra jobb med det. Den håller spänningen uppe, om vi säger så.
Ja, alltså jag såg den här för typ 15 år sedan senast, så det var ett tag sedan.
Har du inte sett den nu inför podcasten?
Jo, det har jag gjort.
Okay. Jag tyckte det var 15 år sedan senast. Jag bara,
Och jag kan säga att jag var inte jätteimponerad av specialeffekterna.
Nej.
De hade åldrats ganska risigt.
Ja.
Så det kan jag tänka mig att du störde dig på ganska mycket.
Jo, men nej. Alltså, det är klart. Det är inte så jättemånga sådana scener. Det är någon scen när det kommer någon ubåt som ser ut som man klippt ut en i kartong och så här.
Mm.
Ja, nej, men i slutet när det är en så här fantastisk green screen. inte ens det. Det är bara de har lagt, vet du, dubbelexponering.
Mm.
Fantastiskt när man ser flodbädden gå igenom Alec Baldwins huvud. Men det förlåter man. Man förlåter det.
Ja, alltså det är så väl gjort i övrigt. Framförallt finalen tycker jag är ganska spännande när det är tre ubåtar som åker runt och jagar varandra. Inte två, utan tre stycken.
Ja,
samtidigt som Alec Baldwin springer runt.
Och bara lyssnar efter varandra. Det är som en sån här stor Marco Polo-spel.
Marco Polo.
Men måste ju snacka om valet av att spela in det här på engelska.
Jag tänkte just prata lite om Sean Connerys ryska accent som glöms bort lite då och då, känns det som. Den växlar väl mellan skotsk och lite halvslappt försök till någon rysk.
Det är det, precis. Det är det här med, för att den börjar ju med att ryssarna pratar ryska och amerikanerna pratar engelska.
Ja.
Men, och det är ju så fantastiskt det här försöket till ryska där man ser liksom de här Sam Neill och Sean Connery som står och ska prata ryska med varandra och ingen kan ryska. Och det märks så otroligt tydligt när dialogen är skriven så att de bara upprepar samma saker hela tiden.
Mm.
För att ingen kan komma ihåg längre repliker och det blir så här
Det är dags, kapten. Ja, det är dags. Ska vi göra det? Ja, vi ska göra det. Och så blir det så här enmeningsdialogen. Det är ju fantastiskt. Ja. Och sen byter de väldigt snabbt till engelska.
Mm.
Men som sagt, det är lite shaky det här. För att Sean Connery pratar ju i princip bara Sean Connery-ska.
Ja.
Okay. Sam Neill har någon jättesvag, konstig, inom citationstecken, rysk brytning.
Mm.
Vissa har inte, andra har mer. Det är, alltså, det är väldigt så här, upp och ner, ja. hur mycket folk går in för den här.
Det är ingen vidare kontinuitet i dialekterna.
Nej, men vad fick de för instruktioner av regissören?
Ja, John McTiernan som gjorde Die Hard och Rovdjuret.
Nej, jag skiter i det, jag orkar inte.
Nej, jag tror han kanske försökte inledningsvis men gav upp. Vi kör på det här, folk kommer nog inte bry sig.
Gör som ni vill.
Ja, Sean Connery kör din vanliga. Oh, great, great.
I shall do a Russian action. Even though I'm from Scotland myself.
Men det är rätt intressant. Alltså, den här filmen kör ju mer så här popcorn-underhållning av, med då kalla kriget som fond, kan man säga. Det finns ju lite fler exempel. Var det senaste X-Men-filmen som utspelades under kalla kriget?
Mm, precis, den är också 60-tal.
Vad tycker du om det greppet att använda? Alltså i det här fallet kan jag ju tycka att det är okej, men jag vet inte, X-Men, är det inte så att det målas upp som att mutanterna var de som avstyrde kalla kriget? Det var länge sedan jag såg det, men jag för mig att det var något sånt.
Det vet jag inte. Men,
fast då kanske man inte tar det riktigt på allvar.
Ja, men där använder man ju mer kalla kriget som en kuliss.
Ja.
Liksom det har ju ingenting med storyn att göra som här. Här är ju liksom kalla kriget som är fokus.
Mm.
Men det har ju självklart med, alltså, det här atomtemat att göra. Alltså supervapen, det är ju det de pratar om i Watchmen också. Att anledningen till varför det inte är något krig på jorden är för att Dr. Manhattan är så otroligt överlägsen alla andra.
Mm.
Och det är väl det han säger i slutet också. Han sätter sig på Mars.
Mm.
Och så fort jag ser någon konflikt så spränger allt.
Ja.
Typ. Det är så.
Ja. Sätter ner foten.
Ja. Bokstavligt talat bara squish. Ja, Monty Python style. Men så att det är väl en liten annan take som sagt. Men
jo,
det här är ju också verkligen slutet på kalla krig. Det är ju 1990. Sovjet föll 91.
Ja, exakt. Så den kom i rättan tid. Hade den gjorts ett par år senare hade det kanske inte blivit samma
taskigt.
Ja, samma publiksuccé, då hade det varit bara nej, men jag gillar den fortfarande. Den är spännande. Det är en nagelbitare. Bra ubåtsfilm.
Rätt lång.
Ja, men
ja.
Det var så det var på den tiden.
Det var väl de filmerna vi hade den här veckan. Känner du dig nöjd, Niklas?
Mycket nöjd, belåten. Det har varit kul att sitta här i Luma och spela in. Det börjar skymma utanför. Det var ljus när vi kom hit. Så det ska väl bli trevligt att åka hem nu och tänka på det här.
Mm. Det är som sagt, det är första gången vi är här. Vi hoppas att ni hör av er och med, alltså, allt vad ni tycker om det här avsnittet. Om ljudkvalitet och vad ni tycker blir för dynamik. För nu som sagt, det är första gången vi spelar in när vi faktiskt ser varandra, jag och Niklas. Så ni får höra av er om, med feedback. Vi vill gärna veta vad ni tycker. Även med förslag på andra perioder eller händelser som ni vill att vi ska prata om i det här en händelse, två filmer
formatet.
Precis. Så hör av er med det. Skriv gärna lite skit om Tommy nu när han är borta, passa på. Annars så tack så jättemycket för att ni lyssnar och ha en bra helg, vecka, framtid, någonting. Hej. När ni än lyssnar på det avsnittet.
Hej då.
Hej då.